Hej Milla.
Hej Ulrika.
Kul att vara tillbaka.
Ja, verkligen. Mm.
Hur mår du idag?
Positiv mindset men slutkörd.
Typ. Ja, härligt tänker jag. En härlig känsla.
Hur mår du?
Det var en rätt turbulent morgon innan jag satte mig här. Men jag var väldigt glad i den turbulensen att det var precis just det här jag skulle göra idag. Och inte skulle stå i en ledningsgrupp och hålla någon form av ledarskapsutveckling, utan att jag är här i en skön miljö. Och med en stor överraskning har vi ju idag.
Mm.
Som vi inte ens har teasat innan, för att den blev så spontan.
Det blev en överraskning för oss också.
Ja, men den kom in lite från sidan och vi båda tyckte att fasen var kul. Ja, vi kör. Vill hon? Ja, det vill hon. Varmt välkommen Nathalie Stevens.
Tack så mycket.
Hej.
Tjenare.
Hur har din morgon varit?
Ja, men den har varit lugn.
Den har varit bra.
Ja. Så har du berättat 70 gånger.
vi hade lite problem med mick och annat här innan, så att vi fick prata morgon ganska många gånger för att testa ljud.
Vad jag åt till frukost.
Vad du åt till frukost, ja precis.
Men du har ju vänja dig vid micken i alla fall.
Ja, det gjorde jag.
Så jag tänker så här, att jag säger inte så mycket, utan jag tänker att vem är du och varför sitter vi här?
Ja, jag är ju Nathalie Stevens och jag är 23 år. Ni kanske hör att jag är från Värmland också.
Mm.
Och just nu så befinner jag mig i Göteborg på praktik. Men när jag inte har praktik i Göteborg så föreläser jag och studerar till grafisk formgivare.
Mm.
Och jag tänkte prata lite mer idag om vad jag föreläser om. Och vart jag är ambassadör för.
Ja, för det var ju det vi fastnade för. Även om alla andra delar och din utbildning och annat är intressant, så du är med i en organisation.
Ett riksförbund som
riksförbund
heter.
Säger man, sorry.
Sorry. Ingen fara.
Och det är egentligen mycket på grund av egna personliga erfarenheter under din uppväxt som berörde mig och Milla galet mycket när jag fick höra det och när jag var inne och läste din historia.
Mm.
Så i en kombo av känslor skulle jag vilja säga så rullar tårarna och samtidigt så landar jag i den andra känslan som jag ofta brukar säga, att känslor är ju ofta parallella. Fasen var grymt i någonting som är fruktansvärt att du är där du är idag och hur modig du är som delar det.
Tack.
Mm. För det tror jag är någonting, det är ju egentligen vad jag och Milla också vill stå för i podden, att dela sårbarhet, att dela våra erfarenheter och upplevelser, för vi är inte ensamma om dem. Det är fler där ute, men man kan i den känslan där man är ofta ha en otrolig upplevelse av att vara ensam.
Mm.
Så det här liksom blev så rakt in i hjärtat för vad vi vill stå för i podden och vad vi vill bidra med. Så jag vet ju att du föreläser om det.
Mm.
Vad mer gör du i det innan vi ens går in på storyn?
Ja, Jag skulle säga att det är mest det här med föreläsare.
Mm.
Att åka ut och föreläsa om den egna historien, egna berättelsen. Så att folk får kunskap om just psykisk ohälsa och hur det kan ta form. För vi är alla olika och har olika erfarenheter. Och, så det största är liksom att våga prata, våga bryta tystnaden. Och tillsammans så gör vi skillnad. Och ja, så hela konceptet går väl ut på att föreläsa och bidra med mer kunskap och förståelse kring.
Mm. Fantastiskt.
Mm, det är jättebra.
Älskar den där, jag vet inte hur många gånger vi har pratat om den i våran podd. Att våga prata om det.
Mm.
Att våga sätta ord på saker. Mm. Ibland kan det vara bara i skriven form i början. Men sen så kanske det verbala ordet kommer ut genom munnen till någon form av mottagare. Mm. Sätta ord på känslor, kommunicera mera.
Absolut.
Så varmt välkommen igen.
Tusen tack.
Så din story, vad började allt det här? Eller hur vill du börja berätta, rättare sagt?
Det är... det började med att jag pluggade till undersköterska och hade fått en uppgift om att skriva om begränsningar, funktionsbegränsningar som kan komma upp med psykisk ohälsa. Och jag började skriva ner i den här uppgiften min egna erfarenhet och förstod då hur begränsad jag varit i min psykiska ohälsa. Och jag bara kände att jag sitter på det här och jag vill hjälpa andra, jag vill dela med mig. Som gjorde att jag sökte in till Hjärnkoll och blev ambassadör. Men just hur det började, hela resan. Hela vart det startade upp. Då måste vi backa tiden. Vi måste backa tiden till tonåren. Vi backar tiden till högstadiet. Och det var faktiskt på en undervisning vi hade på lektionen. Vi pratade om sexualkunskap. Och där satt jag, kanske 13-14 år. Och vi hade en vanlig lektion om sexualkunskap och hur samlag gick till och... Ja, det och där och då på den här, vid den här bakom skolbänken så insåg jag att jag hade blivit sexuellt utnyttjad just under den här sexualkunskapen. Och det var där första vågen av ledsamhet och den här psykiska ohälsan började ta form ifrån just det ögonblicket. Det var då knuten i mitt bröst skapades.
Mm.
Men det som också var att den här knuten som skapades i mitt bröst, den kunde inte jag riktigt, alltså det jag inte visste då var att den skulle bli ännu fler knutar och att den skulle bli supertrasslig tills den dagen jag var tvungen och alltså tills flera år efter den här från sexualundervisningen tills jag blev kanske 18. Att det var då jag behövde ställa mig själv frågan. Är det så här jag vill leva? Eller hur kan jag få upp de här knutarna i mitt bröst?
Mm.
För de hade knutit sig väldigt hårt. Och jag kände att jag kunde inte fortsätta leva. För den här hemligheten som jag hade bärt på.
Mm.
Det var ju min stora hemlighet. Och det var verkligen... Den hade jag satt i lock på. Ända sedan jag liksom... insåg vad som hade hänt med mig. Och det jag inte visste då under dessa tonår var just att den här ångesten som sen skulle komma var bunden till det som hände när jag var 5 år. Så det var någonting jag behövde, som jag insåg verkligen i slutet där det fick bära eller brista. Så under gymnasieåren så var det masken, ni vet, den här masken som är fastklistrad på mitt ansikte. Alltid ett leende, alltid liksom visa att man mår bra. Och den var liksom fastlimmad på mitt ansikte under hela högstadiet och hela liksom gymnasietiden. Jag kunde liksom inte ta bort den. Utan, för att om jag skulle ta bort den så skulle folk inse som jag själv intalade mig själv att det var fel på mig. Så den var verkligen under hela tiden en fasad jag skapat utåt, och det var liksom, jag ville verkligen inte att folk skulle veta vad jag har blivit utsatt för, och jag tänkte i liksom yngre dagar att det var mitt fel, och det skapade mycket känslor hos mig att jag inte tyckte om mig själv, och att den här bilden, alltså det här att älska sig själv, fanns inte för mig någonstans. För det hade försvunnit med att någon hade tagit rätten att begå sexuellt utnyttjande på min kropp. Liksom.
Mm.
Så ja, de här tonåren, liksom, det är nästan som ett litet moln. Typ. Det är svårt att ha de här tidslinjerna för vad som skedde då och vad som hände. Liksom, för att det var väldigt starka år som de var tuffa, och men nu i efterhand, efter den här långa resan jag gjorde, så har jag ju hittat verktygen till att må bra, kunna leva med det jag varit med om, kunna leva mitt trauma och må bra, och att den här knuten som fanns och de här knutarna, de finns längre inte där, utan nu är det äntligen inga knutar i mitt bröst. Och det är tack vare att jag vågade söka hjälp och berätta den här hemligheten.
Mm.
Så jag lever idag, och den här masken som man hade, alltså den är inte kvar. Den lämnade jag när jag vågade berätta min hemlighet om vad jag hade varit med om. Ja, men nu har jag svimlat lite, eller liksom svamlat lite.
Du svamlar inte någonstans.
Nej, gör inte det. Bra.
Du berättar en allra högst väldigt, och det är ju därför det tänker jag att både jag och Milla bara sitter tysta. För att bara med ordet och det du, alltså den energin du berättar, står den det berör.
Mm.
Så jag sitter ju här och växlar mellan att känna att wow, och sen att få alltså tårar i ögonen.
Mm. Jag känner samma.
Det går som svallvågor i mig just nu. Att bara sitta där som tonåring på... Mm. Och jag känner alltså mitt bröst alltså på en lektion och bara inse jag har blivit sexuellt utnyttjad.
Mm. Precis.
Alltså den, jag kan ju inte ens föreställa mig, utan jag känner ju bara vad jag känner. Jag kan aldrig känna vad du känner, men alltså det är... För någonstans, det här som hände, det hände när du var 5 år.
Precis, ja.
För det hör jag ju att du säger.
Mm.
Vad, alltså, och nu får du passa, brukar jag säga alltid. Absolut. För man vill gärna förstå och dela, men du väljer vad du vill dela, alltid. Annars är det bara pass.
Ja.
Finns det minnesbilder av händelsen från 5 år? Eller är det, när du sitter där på lektionen, är det en känsla av någonting som blir en insikt och en bild? Förstår du vad jag menar när jag säger så?
Mm.
För just i med att jag, det här med trauma och förträngning, men att samtidigt hela tiden i olika kontexter som påminner om, så upplever man ju storyn igen. Mm. Och den är ju högst individuell hur det faset ser ut. Så att det jag menar, minns du händelsen?
Mm.
Eller händelserna? Det vet jag ju inte heller.
Det är händelsen.
Ja.
Och jag förstår din fråga. Och det som jag kände just där och då i ögonblicket när min lärare liksom delade med sig om hur det gick till. Alltså, ja, eller inte hur.
Ja, men det är mer hur ett samlag, man pratar kring samlag.
Precis, när hon pratade om det. Det var liksom den här först förtvivlan över att, vänta, varför känner jag igen det här? Varför vet jag vad hon snackar om?
Ja.
Och sedan så blev det liksom den här, men kan verkligen det ha skett? Alltså det här, den här chocken kom liksom när jag var då. Den kom inte när jag var barn, utan chocken kom flera år efteråt när jag insåg vad jag hade varit med om. Och som du precis säger så är det just det här, eftersom den här traumatiserande, liksom det som skedde gjorde att jag fick någonting som heter posttraumatisk stresssyndrom.
Precis.
Och den här posttraumatisk stresssyndromen hade jag, den visste inte jag att jag hade utvecklat eller fått eller att det fanns. Jag trodde bara att det var någonting som militärer kunde få, någonting när man har krigat, varit ute och skjutit med. Så jag visste liksom inte att jag som liksom, som levt och växt upp med en familj och syskon, haft vänner, liksom, att hur kan jag få utvecklat PTSD? Och det som också skedde, att inte veta om det här, var ju att efter jag fått kunskap eller vetskapen av vad som har skett, att jag började tänka på det otroligt mycket. Vilket resulterade i att jag började övertänka saker. Och när jag började övertänka saker och bli orolig, då kom den här ångesten. Och den här ångesten, den blev till en ångestattack. Ångestattacken blev till agorafobi, även kallat torgskräck, som gör att jag liksom inte vågade gå tillbaka till platser där jag fått den här ångestattackerna. Så det ledde till agorafobi, och då vågade jag inte gå till platser där det hade skett, liksom den här ångestattacken i sig. Och till slut så satt jag bara, alltså, i soffan 2017 hemma med en vattenflaska i handen och hade utvecklat ett kontrollbeteende som heter agorafobi, eller ett kontrollbeteende, då den här vattenflaskan var liksom, alltså det var ett försök att kontrollera det jag inte kunde kontrollera i mig själv. Så, och det var just där liksom, då hade jag tänkt på mycket varför det här, varför så, i så många år och inte vågat berätta för någon, utan hållit det inom mig. Och jag tror mycket på det här med, man brukar säga inom AA-möten till exempel, så har de någonting som heter you are as sick as your secrets, vilket jag tycker även fungerar här, att hemligheten har kontroll över dig tills du berättar den för någon, för då har den här hemlighetens kraft, alltså den har inte, det frisläpps när du delar med dig till någon. Och jag kan säga nog att våga säga vad jag varit med om och säga till, alltså då som var min pojkvän, det var han jag berättade för, och han sa, du måste berätta för din mamma. Och jag sa, nej, det tänker inte jag göra. Jag tänker inte lägga det på henne. Hon får inte veta. Jag måste skydda henne från det här. Och han sa, jo, men du måste berätta för henne, annars kommer jag göra det. Och jag blev så arg, kommer jag ihåg. För att jag vill inte orsaka henne liksom smärtan av att veta att hon skickat över mig till förövaren, då min far, liksom i förtroende om att han ska ta hand om mig. Men gjorde det här istället. Så jag samlade kraft och beslutade mig för att berätta för mamma. Och jag berättade för henne. Och hon bemötte mig så bra. Och du vet, det här som man hade så svårt att ta in när man är vilsen och inte vet mer för att man är så ung. Att det här med, det är inte ditt fel. Och det var aldrig ditt val att bli utsatt. Utan, och just det, efter jag hade berättat för min mamma, då kom liksom det här att nu kunde vi prata om allting. Nu kunde jag äntligen liksom, och nu så kunde jag söka hjälp, för att jag har liksom öppnat upp mig, och desto fler jag liksom öppnade upp mig för, blev det också lättare att prata och hantera det som hade skett. För just det här med posttraumatisk stresssyndrom, det var liksom att till slut så hade jag de här minnesbilderna av händelsen i mitt huvud varenda dag. Och jag kunde inte riktigt tänka på något annat. Utan jag hade blivit rädd för mig själv. Jag hade blivit rädd för alla omkring mig. Jag hade svårt att gå ut på stan. För överallt då att påminna sig själv om den här händelsen varje dag. Och jag kunde inte få bort det tankemönstret.
Mm.
Alltså det satt som fastlimmat i min hjärna.
Mm.
Och jag behövde hjälp liksom.
Mm.
Och det här med att det växte. Så även fast jag kanske kände så här, men Nathalie, det hände en gång, du var 5 år. Jag trodde liksom att det var så det funkar. Jag satte lock på det. Jag begravde det djupt, djupt, djupt nere liksom, i min själ. Och tänkte att den lådan öppnar vi aldrig. Men den där lådan, den förföljde mig. Den jagade mig. Jag kunde inte, alltså, jag försökte trycka ner det. Men det går inte att trycka ner något sånt. Och till slut så var den här lådan, då hade den växt istället. Och tagit så mycket plats. Och jag är i förnekelse om att det här kan inte påverka mig. Men vilket det gjorde. För till slut så började jag se liksom, förövaren överallt. Alltså jag började se liksom, i min pojkvän när vi hade samlag. Så började jag liksom, det började bli skadligt. Och även alltså, ute på stan och sånt här. Alltså, man kände igen sig. Man blev så himla rädd bara.
Ja, men det är ju lite alltså, det här, nu är ju inte PTSD min huvudkompetens, men i och med att jag är KBT så har jag ju en viss kunskap kring det, även om det inte är mitt fokus. Men att precis som du säger, den där första, att det är PTSD, det är ett trauma, och det där med att ja, men det tror vi ju bara att vi har krigshjältar som har det. Det är ju en ganska vanlig bild, upplever jag där ute. Men att trauma kan vara precis vad som helst. Det kan vara alltså, någonting som du kanske när du plockar ut i världen, som alltså, du känner skuld, det var mitt fel. Eller det kan vara en som någon annan upplever som en jätteliten händelse, dock inte i ditt fall. Men bara just utifrån PTSD så handlar det om en händelse som är traumatisk för mig. Och scenariot är ju den att vi återupplever den. Och där kan man ju vara liksom metaforen med krigshjältar. Det kan vi ju se både om vi tittar på filmer och allting, att den spelas i repris hela tiden. Men upplevelsen är av att den är nu. Inte att den hände då. Det är det som gör att hjärnan inte får ordning på det här, för att det är kopplat till så galet mycket starka känslor. Och jag tycker du beskriver det så fint också, hur den då i sin del smittar. För det är ju det den gör. Den blir ju den, och så försöker vi gömma den, och så känner jag någon form av skuld och skam, mina ord. Och så skapar det någon form av ångest som sen leder till panikångest. För att ångesten blir ju att jag blir rädd för ångesten, så helt plötsligt har vi förflyttat alltihopa. Så att det kanske inte är repetitionen av händelsen när du var 5 år, utan helt plötsligt blir jag rädd för ångesten, och så blir ångesten till en panikångest, och alla platser som jag har fått eller har koppling till ångest eller en panikångestattack, då börjar jag undvika dem för att till slut hitta någon form av kontrollinstrument, alltså det jag kallar för ett ankare. Och det ankaret kan ta sig vilken form som helst.
En vattenflaska.
För dig blev det en vattenflaska. Och jag ryser för hur att allt i sitt, med respekt, det individuella upplevelsen, men hur vi ändå kan luta oss mot, och det här vill jag ju säga till de som lyssnar, att det är alltså digniteten av ett trauma, det äger du. Facit på den äger du. Men den här cykeln som går när det smittar är väldigt vanlig. Så vi kanske inte hittar kärnan till vad det egentligen handlar om. Vilket är så fint egentligen, även om upplevelsen du har där på lektionen är ju i sig traumatisk. Kopplat till det du har tryckt undan. Som jag brukar säga, släpp upp känslor. Tryck inte undan dem i de här små koffertarna som vi går genom livet. För till slut så blir det fullt. Och då börjar det pysa. Och då tar det sig ett uttryck som man många gånger inte ens kan koppla till händelsen. Och så blir det en förvirring och så löper det. Så därför min fascination kring vad du minns från fem och att den kopplingen kommer där. Mm. Med all respekt av alltså, känslan och vad det innebär. Så för mig då som lite knarkar det här med hur hjärnan fungerar och hur vår alltså hormoncocktail och allt. Och att sitta där i klassrummet och också då i ytterligare en härbärgera det som landar i dig i det klassrummet. Mm. Till att ha en fantastiskt fin pojkvän, tänker jag då. Mm. Då i alla fall, om man nu, vad är det nu? Det lägger jag inga värderingar i. Men att i det här måste du faktiskt prata om med din mamma. Mm. Och där är den här igen, att då vill vi inte. Då ska du bära den själv. Mm. För du vill inte göra henne ledsen. Mm. Du vill inte göra henne orolig eller henne besviken. Eller ge henne någon form av skuld. Mm. Utan då härbärgerar du den igen liksom. Mm. För att skulden är ju bara din. Mm. Din upplevelse är ju där, men den är ju inte sann. Men det vi upplever känns ju sant. Mm. Det är ju sant för dig i stunden.
Nej, men det är exakt som du säger, det där med att det smittar av sig.
Mm.
För då, liksom det här med ångesten och ångestattackerna. Alltså jag kunde inte förknippa det med, utan jag trodde att det var ett nytt problem. Mm. Jag trodde liksom inte att det var på grund av mitt trauma. Utan jag trodde att det var på grund av hur jag mådde idag.
Mm.
Så jag började ju då bli, men gud, varför mår jag så här? Mm. Varför känner jag det här? Och varför, för det var inte kopplat till... Liksom, det var ingenting som hände då. Jag gick på gymnasiet. Mm. Det var liksom, jag levde mitt liv. Jag gick och fikade med mina vänner. Och jag omringade mig alltid av sällskap. För det var lite av en coping. Att aldrig vara ensam med de egna tankarna. Och exakt som du säger då. Att jag kunde inte koppla just den här ångestupplevelsen med mitt trauma. Och då ville jag hitta svaret på varför min ångest har uppkommit.
Mm.
Så varför är min ångest här? Och jag kunde inte koppla den till 15 år tillbaka.
Mm.
Men det var exakt det var. Och, men liksom, sen när jag väl hade fått mitt ankare. Mm. Min vattenflaskare. Jättebra att du satte ord på det. Ankare, jag gillar det. Jag ska få använda det. nej, men just när jag fick det ankaret i min hand. Alltså svart på vitt. Nathalie, du mår inte bra. Du måste söka hjälp.
Mm.
Så här kan du inte fortsätta. Mm. Alltså du har nått botten här.
Mm.
Vill du sitta med vattenflaskan livet ut?
Mm.
Nej. Och det gjorde att jag sökte hjälp. Skickade en remiss till öppen psykiatrin. Och efter några veckor så fick jag komma in i Karlstad. På öppen psykiatrin och prata och träffa en kvinna. Och jag berättade lite om hur det var. Och hon kunde liksom konstatera då att Nathalie, du har posttraumatiskt stresssyndrom. Och du kommer bli inskriven här. Eller du kommer få en väntetid hos en KBT-psykolog.
Mm.
Och jag bara, okej, vi köper det. Det låter fantastiskt. Inte just då sa jag inte det, för jag satt och grät. Jag fick nog inte fram några ord. Men i alla fall så gick det några månader. Och sen så fick jag ett brev hem med en tid till KBT. Och första tanken var att, oj, okej. Kommer det här att hjälpa mig? Kommer det här göra skillnad i samtalsterapi och liksom KBT? Kognitiv beteendeterapi. Och om jag ska vara helt ärlig så 3 dagar innan mitt möte så avbokade jag tiden.
Så vanligt.
Ja, jag avbokade tiden.
Du var inte ensam där heller.
Nej, jag avbokade tiden. Och den här psykologen som jag skulle gå på ringde upp mig. Och frågade lite hur det var, varför jag hade avbokat och... Mm. Om inte det är så att jag bara vill prova på. Så jag bara, ah, okej då. Kan vi väl göra? För jag tänkte så här, vad ska detta göra egentligen? Mm. Jag var väldigt skeptisk.
Fattar precis.
Ja, nej så... Ja, nej, så jag, hon fick mig att komma. Och jag är så tacksam över att hon gjorde det. Så när jag kom dit första gången så var det liksom... Lära känna varandra. Och hon ville höra lite hur det gick för mig, hur jag mådde. Och alltså första 3 mötena var ju liksom gråtfest. Det skedde inte mycket samtal. Men hon tålamod, vi båda hade tålamod. Och jag fortsatte gå till henne, ville upp en plan om hur vi skulle jobba tillsammans. Och jag kunde märka skillnad bara 2 månader efteråt. Att jag tänker inte äntligen på den här händelsen varje dag. Och jag känner mig mycket friare. Jag kan prata om det utan att börja gråta. Alltså, det var en sån stor... Alltså, att jag var så skeptisk och trodde att det inte skulle funka i början. Absolut inte. Det var inte så. Det har förändrat mitt liv.
Mm.
Tack vare henne och att vi pratade och gjorde de här övningarna tillsammans. Och verkligen... Alltså, det är varför jag finns här idag. Liksom, till att stå och föreläsa och vara med på den här podden. Liksom, det är därför jag är här. Och det är på grund av kognitiv beteendeterapi som jag fick liksom rätt hjälp och verktyg till att funka. Trots liksom den här posttraumatiska stressen.
Ja. Vad fint av henne, tänker jag. Att också inte ta din avbokning för en avbokning. Utan att ställa den där följdfrågan. Ringa. Försöka lite hova in dig, som jag säger med mina ord. Och jag kan ju känna igen den eftersom jag jobbar som coach. Och också som jag och Milla tittade på lyssnarstatistiken kommer upp i mitt huvud på alla våra olika avsnitt. Det avsnittet som har lägst antal lyssningar, det är att våga gå i samtal. Att våga gå och prata med någon. Det har lägst lyssnarfrekvens. För det finns en rädsla. Och jag tänker, nu får du säga din upplevelse, men jag tänker att det handlar ju om att den här hemligheten, för det första, att börja prata om den i stort, att sen börja och prata om den i samtal och verkligen göra skiftet att tro på att i samtal med någon kan jag bli fri från någonting eller öppna upp för möjligheten att faktiskt kunna släppa taget av någonting. Jag brukar säga det där med att vi tömmer ryggsäcken eller vi skalar av så att vi blir av med en historia och inte låter historien vara hinder för våran framtid. Men jag kan ju ofta möta där ute att just, ja men alltså, hur kan det hjälpa? Varför ska jag gå och snacka med henne? Vad är det där för någon jävla tanta liksom? Varför ska vi hänga med henne? Eller jag vill inte prata om det. För det gör ont att prata om det.
Exakt, och jag kan ju känna att alltså, med det här med att ta tag i det. Liksom att här kommer du stå ansikte och ansikte med vad som har hänt. Det som du har tryckt undan i så många års tid. Här ska du börja bearbeta traumat. Här ska vi upp med det till ytan. Här ska vi jobba på detaljerna. Vi ska återuppleva och vi ska kunna bearbeta det. Och det var det som kanske gjort att jag har väntat. Liksom. För att jag inte varit redo att bearbeta det. Och så när man har den här... Alltså, nu står man lite så här ansikte och ansikte med... vad man har gått igenom. Och man ska igenom liksom väggen av eld. Men efter du har kommit igenom väggen av eld. Alltså då. Just där och då. Alltså det var som att den här ryggsäcken. Eller typ de här hängslarna. Alltså de här, att vara fastbunden i ett hörn. Det var som att liksom någon klippte. Någon låste upp. Någon friade mig. Och jag har. Alltså jag kan inte ens tänka tanken på. Vart hade jag varit idag om jag inte sökte den här hjälpen? Alltså den tanken är så läskig. Men idag liksom, alltså jag är fri och jag vågar prata om det här. Jag vill liksom sätta ord för de som inte vågar berätta om det här. För det är ju så vanligt tyvärr med incestövergrepp. Alltså det är vanligare än man tror. Och jag tror väldigt mycket på att om en vågar säga så kan man få med sig andra också. Och till det så gör vi skillnad och vågar prata om det. Och sen liksom att om man också även i unga åldrar, alltså till exempel jag då på högstadiet när jag var, när vi hade den här sexualkunskapen, alltså jag fick ju liksom ta det här själv. Men tänk om någon hade kommit till skolan, föreläst, pratat om psykisk ohälsa hur den tar form. Mm. Alltså tänk om jag då, lilla Nathalie, hade kunnat suttit där och lyssnat på den här personen och liksom insett att shit, det där är jag. Det har hänt mig.
Mm.
Hur kan jag gå tillväga? Vad sker i mig? Vad är en ångestattack?
Mm.
Vad, alltså, för jag
nu är du det. Inne på det som är min passion, ja! Och som är mitt drömscenario som jag har delat här i podden innan, är att jag har ju en otrolig önskan och vision om att där framme så ska, och jag har väl inte satt psykisk ohälsa som rubrik, utan mer självledarskap som rubrik. För att det är då vi kommer in i alla de här ämnena utifrån hur jag ser det och hur jag jobbar idag. Att prata om hur jag kan leda mig själv, hur jag kan förstå mig själv, hur det funkar generellt, men hur det kan ta sig uttryck hos mig i mitt facit. Istället för att prata ledarskap och organisation i skolor, kan vi inte börja med hur jag leder och förstår mig själv.
Mm.
Och där kommer man ju in på de här.
Mm.
Vad är ångest?
Precis.
Varför smittar det?
Mm.
Vad kan det ha en annan? Allt det här som vi nu har pratat om. Att få det att vara på läroplanen.
Mm.
I grundskolan.
Verkligen. Jag minns ju att vi hade föreläsningar om dopning och matintag.
Ja.
Men hörni. Ja. Vart hade vi liksom det här jag verkligen behövde höra?
Nej.
Och flera där ute behöver höra idag.
Mm. Mm.
För enligt statistiken, om vi säger en klass på 30 personer eller barn, då är det ju liksom 3 av de 30 som just genomgår det här.
Mm.
Och vem fångar upp dem? Vem berättar liksom för dem? Och samma det här med att de vet ju inte vad de har blivit utsatta för heller, för ett barn vet ju inte när en vuxen gör fel. Alltså, vi har ju inte lärt oss det, att det är inte bra när någon tar på dig där eller gör att du ska göra det här.
Mm.
Det vet man inte som barn.
Nej, för föräldrarna är liksom som ens förebild.
Precis,
oavsett om det är bra eller dåligt.
Ja,
liksom.
Nej, men alltså verkligen.
Så blir det ju att man lever efter. Det är ju facit på ett sätt när man är barn.
Mm.
Så då förstår man inte det, precis som du säger. Och ja,
man har ju inget annat att relatera till.
Nej.
Nej, men man exakt. Är ju som en oformbar liten filur som bara suger in världen. Vad är det som är rätt? Och då har vi våra föräldrar som närmaste första steg att göra en resa med.
Mm.
Och att då förstå när någon tar på mig.
Mm.
Och det kan ju vara även det, liksom det lilla steget. Det behöver ju inte vara hela vägen, utan det kan ju bara vara att jag sitter i morfars knä och morfar tar på mig på ett sätt som jag tror, och det här är min tro, det finns ingenting, att jag tror att ett barn kan känna obehagskänslan, men den kan inte relatera till att det är fel, men det skapar, tänker jag, visar för att jag har pratat med andra klienter som har liknande resor. Och det, men jag kände att det var någonting som inte kändes rätt.
Mm.
Men det var ju morfar eller det var ju pappa.
Mm.
Kommer det sen?
Mm.
Och då blir det ju lite det där, precis som du är inne på, Milla. Men vad har jag relaterat till? Vad är rätt? Vad är fel? Och jag älskar min pappa, jag älskar min morfar. Eller vem det nu än är. Mm. Så det är...
Jag tänker det är så svårt också när man är barn att så här, för att om någon ger en kram, det är ju inte konstigt. Men sen, och så blir det en kram och en smek, är det konstigt? Och sen blir det ytterligare någonting. Det kan vara så här, så små grejer, och till slut är man där, den här gränsen där det inte är okej eller att det är konstigt eller fel.
Mm.
Och det är så svårt om det kommer smygande, speciellt då, så är det ju svårt att se. Alltså det hade ju kunnat vara svårt även nu när man är äldre, men särskilt när man är barn.
Ja, men det här kan ju hända, så nu pratar vi utifrån din story och 5 år, men jag menar det här kan ju hända, som jag säger, även i en vuxen relation. Alltså det här, alltså ett form av övergrepp som generellt, det har vi ju som en jättedebatt idag. Alltså, och varför vi också då, våran förra gäst under Kevlaret och alla de här delarna, att våga prata om de här sakerna och att vi andra också ska försöka öppna upp för ett klimat där det är okej att prata om saker.
Mm.
För det är inte min upplevelse där ute. För att man lägger så mycket skuld och skam och det här som du pratade om i inledningen. Den här masken.
Mm.
Alltså den där externa föreställningen om norm, vad vi nu sätter för etikett. Hur vi ska vara för att platsa in i flocken.
Mm.
Den är ju där och stökar.
Det är den.
För att vi ska ju vara glada, vi ska vara framgångsrika och det ska vara så lyckligt. Och så ska vi helst bara tänka positivt och så ska vi inte släppa fram någonting annat.
Ja, det är ju verkligen lite så här, ja men Instagram har ju skapat det klimatet liksom på den plattformen. Att man visar bara sina bästa sidor.
Mm.
Och det kändes ju som att man skulle göra det liksom i tonåringen. Att man måste visa att allting är bra, ingenting får vara dåligt. Men sen liksom när man är ensam så känner man liksom att nej, vad håller jag på med?
Mm.
Och sen liksom på igen liksom till skolan.
Mm.
Och bara på med den där masken och liksom ljuga, låtsas att allting är bra. Och liksom som till exempel då, alltså dölja den här ångesten, dölja ångestattackerna. Alltså, för det var ju, man hade ju ingen vetskap om vad som skedde, liksom vad som det skulle sluta. Kommer jag bli galen av det här? Kommer jag tappa sinnet?
Mm.
Kommer jag bli alltså, själlös? Kommer min kropp att vandra av sig själv snart?
Mm.
För det är ungefär lite så det kändes med de här ångestattackerna. Och det skrämde en. Liksom. Mm. Och det ville man inte... Alltså just då så visste man inte hur man skulle sätta ord på det till en klasskompis. Liksom, att du, hörru, jag håller på att bli galen här. Eller vänta, hur ska jag förklara det här? Och de frågar, men vad är det som är fel? Och jag svarar, jag vet inte. Alltså, jag kan vad ska jag säga? Liksom, jag har inte brutit ben. Det är svårt att liksom backa upp just den här starka känslan.
Mm.
Och jättesvårt för den som inte har upplevt den själv att sätta sig in i det.
Men det går inte. Vi kan aldrig sätta oss in i någon annans upplevelse. Nej. Det går inte. För även om vi båda, både jag och Milla och du sitter här och har historier med ångest.
Mm. Den är olika.
Så är den ändå individuell. Hur den tar sig uttryck och vad mitt fokus blir och hur jag agerar eller känner fysiskt. Så att, men precis som du säger, hade vi ändå bara in i skolans värld börjat prata om att det finns någonting som heter ångest.
Mm.
Och den kan ta sig uttryck så här, så här, så här, så här. Och så här.
Precis.
Känner du igen dig någonting? Kom och prata.
Ja.
Sen blir jag lite nyfiken att när du då... För då tar du hjälp, du blir lite inhovad av den här kvinnan som vill prata med dig.
Mm.
Vad skulle du säga, ja det är svårt att formulera det här för jag blir så nyfiken. Var det som, för det var ju säkert massa delar tänker jag, men jag var liksom... Om du skulle förklara för lyssnarna, vad innebar det i praktiken? Vad gjorde du? Alltså, för jag ser ju det som en verktygslåda där man får prova olika verktyg och så finjusterar man och så hittar man någonting som, ah, här hittade vi Nathalies verktyg för nästa steg.
Mm.
För det finns inte ett verktyg för alla.
Mm.
Men om du har lust att dela, vad var det som blev dina verktyg, verktygslådan? Hur, fattar du vad jag menar?
Ja, jag fattar vad du menar.
Om du ens vet.
Det är ju så här att jag har fyra pelare till att må bra. Men just de som jag fick av min psykolog, det är att frikoppla. Mm. Och hon gav mig den här, det här exemplet. Och, eller två exempel, jag kan ta båda.
Mm.
Och det var det här att dina tankar. Så till exempel när man jobbar med sina triggers, som det heter. Så tänk liksom dina tankar som moln.
Mm.
Att, så när du tittar upp så ser du de här molnen. Och du kan liksom välja vilket moln du vill ha din tanke på. Och de här flyter. Så du kan liksom fästa din tanke på vilket moln du vill. I din tankegång. Och för att vad heter det, utveckla det ännu mer. Med exempel nummer 2 är det liksom att tänk att du står på en tågstation. Det kommer ett tåg, men du behöver inte kliva på det tåget.
Mm.
Du kan ta nästa tåg.
Mm.
Och liksom det var så vi jobbade på att välja eller liksom frikoppla tankarna. Och hon var jättenoggrann med att säga att inte trycka bort känslor, utan vi frikopplar.
Mm.
Och liksom, för man ska inte trycka ner. Man ska liksom, känslorna ska få bubbla upp, de ska få komma, du ska få liksom känna allting. Och så hon sa liksom så här, välj dina tankar som tåg till exempel.
Mm.
Alltså tankar kommer och går, det kommer de alltid göra.
Mm.
Men liksom, tänk dig som tåg. Vilket tåg vill du ta?
Mm.
Och sen mina egna, som jag tycker är de 4 pelarna. Det är liksom så här, prova byt miljö. Prova liksom att göra något annorlunda. Kanske liksom, ja men prova något nytt. Eller ta avstånd ifrån någonting som du kanske känner kanske inte är det bästa för dig.
Mm.
Och sedan det här, våga prata.
Mm.
Tack vare att jag vågar berätta min hemlighet.
Mm.
Så mår jag bra idag. Och våga söka hjälp.
Mm.
HBT, bästa som har hänt mig.
Mm.
Och sen det här att lyssna på dig själv, älska dig själv.
Mm.
Och liksom, vad säger din kropp? Lyssna på de här signalerna. För din kropp signalerar alltid vad du behöver egentligen, om du vågar lyssna. Och så det är verkligen vad jag gör idag. Lyssna på den, vad säger mitt hjärta? Hur mår jag? Reflekterar. Ta dig tid till det och liksom acceptera dina känslor.
Mm.
För att det har gjort mig fri.
Mm. Mm. Musik i mina öron.
Ja, jag tänker med det.
Precis det här att vi i den här konstanta, tack för att du delade det, vad härligt. Men i den här konstanta jakten på att vi ska vara på ett visst sätt, klä på oss de här maskerna, så blir ju följdeffekterna att vi trycker undan vissa känslor för att helt plötsligt är de, inte göra situationstecken i luften här, de är inte okej. Så då trycker jag undan dem. Eller så är de inte okej för att jag är rädd för dem. Och automatiskt då blir det min överlevnadsinstinkt som säger get away. Till att bara komma till den här. För tåget använder jag ju jätteofta också.
Åh, jag älskar tåget.
Ja. För att det går i expressfart. Det är som ett expresståg hela livet. Det är dina tankar är som ett expresståg. Hjärnan kan inte tänka. Den är som en popcornmaskin. Men taktpinnen, den sitter hos dig. Vilken vagn vill jag hoppa på? Alltså vilken tanke vill jag surfa på? Eller vill jag faktiskt inte hoppa på någon? Jag hoppar inte ens på tåget. Jag väljer det här. Jag fokusomriktar. Jag byter miljö. Jag gör någonting annat. Och kroppen är mitt facit.
Mm.
Det skulle nästan kunna... Ja, det är häftigt. Oh.
Mm. Mm. Ja, det hör ju hur bra min psykolog var. Hon var
halleluja,
fantastisk.
Halleluja, säger jag.
Ja, halleluja.
Fin.
Ja.
Ja. Så om man då tänker din resa, du tog med dig allt det här och du står där du gör idag. Jag tycker du är fantastisk modig som är där du är idag. Och så ledde det dig till hjärnkoll.
Hjärnkoll. Ja.
Och för våra lyssnare som inte vet, vad innebär det? Vad är hjärnkoll? Vad, alltså, du är ambassadör för hjärnkoll.
Ja, hjärnkoll jobbar ju mycket med att lyfta upp psykiska olikheter, lika rättigheter. Och på hjärnkoll då så kan man gå in och boka en ambassadör. Och vi ambassadörer har liksom olika erfarenheter i bagaget. Och det är ju det som är så himla bra. För att man kan verkligen hitta och höra och lära sig så mycket genom alla ambassadörer. Som har alla en egen individuell berättelse. Och alltid ur eget perspektiv. Liksom.
Mm.
Så det innebär att man som kommun eller i utbildningssyfte. Eller om man behöver lära sig. Alltså det finns många olika som... utmattningssyndrom eller bipolaritet eller schizofreni. Liksom.
Mm.
Så man bokar sin ambassadör som man vill lära sig mer av.
Mm.
Och så kommer vi och föreläser och berättar ur det egna perspektivet, den egna berättelsen.
Mm. Så om man sitter där ute som lyssnar nu och fått en massa aha från din berättelse, eller att äntligen så känner jag här att jag inte är ensam och wow. Kan man då som enskild prata med Hjärnkoll, eller är Hjärnkoll bara ambassadör och föreläser för företag och kommun?
Ja, det är väl lite mer att man bokar en ambassadör, men jag tror inte att jag, om någon hade hört av sig till mig enskilt nu efter den här podden, jag hade inte tvekat på att liksom ha en dialog med dig, prata och liksom, alltså bara ha ett samtal om det är någonting du är nyfiken på. Jag delar jättegärna med mig.
Ja, fint. Mm. För då skickar vi ut den.
Då gör vi det.
Ja, vi är alldeles rörd. Att är det någon som känner igen sig? Någon som känner att wow, här har jag någonting som gör att jag inte känner mig ensam och som kan kanske bidra till att jag tar första steget, vågar. Och att din historia, det känns så konstigt att säga att den inspirerar. För det är en alltså, förstå mig rätt. För att blir kluven i mig. Mm. Men det är ju egentligen det jag menar i att sträcka ut en hjälpande hand.
Absolut.
Så kommer vi sen under podden och på våra sociala medier lägga upp de kontaktvägar som du väljer att dela och som känns okej. Så att de kommer att finnas där sen. Om man känner så där ute nu.
Ja.
Mm.
Så kul att du var med, tycker jag.
Ja, men alltså, tack hörni.
Tacksam att du ville gästa.
Absolut. Jättekul.
Det har varit väldigt mysigt.
Ja, jag skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Det bara dundrar frågor i huvudet på mig. Men vi kanske ska säga att det räcker för idag där. Mm. Så om vi skulle bara då snabbt, Nathalie. Mm. En sån där brukar vi alltid göra.
Okay.
Tre tips. Till lyssnarna utifrån det ämnet, din resa, vad skulle vi vilja säga det här?
Det är att våga prata om din hemlighet, dela med dig till någon du litar på och sedan lyssna på dig själv. Och om du varit i min sits, så var det, är det aldrig ditt fel.
Och den sista är så viktig. Aldrig, 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 aldrig ditt fel. Mm. Nej, finns inte. Vad fint. Vad säger vi, Milla? Jag känner mig lite tagen idag.
Det är lite av hela storyn.
Nej, det är inte tungt. Utan alltså, jag är tagen av storyn. Jag är tagen av ditt arbete och det du delar. Och fantastiska tips. Och jag hoppas verkligen, verkligen, verkligen att det här kan vara en hjälpande hand till någon där ute. Någonting du vill runda av med, Milla?
Nej, men,
du sitter också sådär i
blicken. Det har varit så mycket känslor. Typ, alltså här, man blir berörd och som du sa innan, liksom, lite typ tårögd nästan, samtidigt som man blir så här wow. Och alltså, så, jag blir typ glad att du liksom har tagit dig ur det och att du mår bra idag och liksom så starkt att du vågade det, och också väldigt starkt att du delar med dig om det, för att det är ju ändå väldigt privat. Liksom. Mm. Så det är liksom så mycket. Och sen liksom blir det på ett sätt en sorg typ att du ens ska ha behövt uppleva allt det här. Så det är mycket blandade känslor.
Fattar precis. Men vi gör så. Vi rundar av där och så säger vi att är det så att man vill veta mer, ha mer kontakt, så kan man ju bara skriva DM eller mail, eller både till mig och Milla och dig. Så bidrar vi jättegärna med det som är, om det så bara är att lyssna. Den första steg. Tusen tack för att du ville hänga med oss.
Tack själv.
Ja.
Kul att få vara här.
Ja. Och ha en fantastiskt fin fredag.
Detsamma.
Och helg. Fast nu är det inte fredag när vi släpper, men det är fredag när vi spelar in.
För oss här och nu. Ja.
Ha det gott.
Ja,
ha det. Hej då. Ha det. Hej.
En poddproduktion av Fredag.